hörde en gång en berättelse om en by någonstans där ryktet gick att det med stor sannolikhet var en stor översvämning på intågande. Det fanns en from man i den här byn som förstås som alla andra blev väldigt orolig av det här och bad till Gud att han skulle få hjälp. Och det här var en sån där ovanlig gång då Gud svarade väldigt, väldigt tydligt och sa: du behöver inte vara rädd, jag ska hjälpa dig. Mycket riktigt så började den här översvämningen komma. Floden började stiga och vattnet började liksom tränga upp mot husen. Och då kom grannar och knackade på och sa: vi måste härifrån nu. Men mannen sa: jag är inte rädd, Gud har lovat att han ska hjälpa mig. Och vattnet fortsatte att stiga och den här mannen han fick klättra uppåt i huset och stå på balkongen. Då kom polisen i räddningsbåtar och sa: du måste komma nu, du märker det här är ju helt, det är en katastrof. Men han sa: men jag är inte rädd, Gud har lovat att han ska hjälpa mig. Till slut så satt mannen på taket och kom räddningshelikopter och sa: det här är sista chansen, du måste komma nu. Men han sa: jag är inte rädd, Gud har lovat att han ska rädda mig. Och har han gjort det, då gör han det. Och vattnet steg och mannen drunknade. Kanske med ett mått av förvåning och fråga så klev han in i evigheten. Och sa: Gud, du lovar ju att du skulle hjälpa mig. Varför gjorde du inte det? Gjorde inte jag, sa Gud. Jag skickar dina grannar och jag skickar polisen. Jag skickar räddningstjänsten. Och i allt det så var förstås Gud med. Jag tänker när jag läser den här berättelsen på hur Gud verkligen försöker möta de som är oroliga. Lärjungarna som sitter där i sina låsta rum och funderar: men vad händer nu? Vad gör vi för någonting? Och Gud låter en ängel rulla undan stenen. Och det är ju inte för att Jesus ska komma ut. Utan det är för att lärjungarna ska kunna komma in. Och få se att graven faktiskt är tom. Han låter ängeln stanna kvar där så att ängeln kan förklara för lärjungarna, för kvinnorna när de kommer. Att Jesus är inte här. Och det är ju för att han lever. Och liksom redan i förväg så har han sagt till dem att jag kommer ju att dö. Men jag ska ju också uppstå igen. På alla sätt försöker han hjälpa dem att förstå vad det är som kommer att hända och vad som har hänt. Men ändå så verkar det lite svårt för dem att förstå. Och det är ju egentligen inte märkligt. Att någon skulle uppstå, det är ju ett liksom helt okänt koncept. Vi fattar ju det, för vi har hört det ända sedan vi var små, en del av oss. Men på den tiden, det fanns ju inte i världen att man kunde uppstå. Människor hade sett Jesus bota sjuka och till och med uppväcka döda. Men det är någonting helt annat än att någon som är död vaknar till liv av sig självt. Ibland så kanske man liksom talar om uppståndelsen som att lärjungarna, de första lärjungarna, de måste ha varit lite sådär. Hur kunde de tro på det? De måste ha varit lite irrationella. De måste ha önsketänkt. Men de är ju väldigt, väldigt rationella. Och säger: det här är inte möjligt. Det kan inte vara så. Att han lever. Och för all del att Jesus har sagt att han skulle uppstå. Men han sa ju en massa andra saker också. Han sa att han var ett bröd. Det betyder ju inte att de trodde att han var ett bröd. Utan tänkte, det är ju en bild. Och han sa: jag är vinstocken. Ja, men du fattar, du är ju inte vinstocken. Jag ska uppstå. Ja, men det är väl kanske något annat. Det fanns en idé att om det finns ett liv efter döden så är ju det liksom när tiden tar slut. En uppståndelse i den sista tiden. Långstans, långt där borta. Om Jesus säger att han ska uppstå, det måste ju vara det han menar. För det är den enda uppståndelsen vi har hört talas om. Men så kommer Jesus och så vänder han liksom på de begreppen. Nej, det är inte bara någonstans långt där borta jag ska uppstå, utan här. Och det finns egentligen en sak som gör att de kan tro det. Och det är att de säger, men vi har ju sett honom. Vi har ju mött Jesus. Det verkar helt obegripligt. Men människa efter människa kommer och säger, men vi har ju mött honom. Först kommer kvinnorna och säger, vi har mött honom. Sen är det några av lärjungarna som säger, det här verkar märkligt. Men vi har ju mött honom. Och flera av lärjungarna får säga, vi har mött honom. Med tiden så är det inte bara liksom de som har levt allra närmast Jesus som får säga det. De där ringarna liksom vidgar sig. Och Saul på väg till Damaskus, han som ju inte alls tror på Jesus och inte alls vill att han ska leva, drabbas av ljuset. Och måste säga han också till slut. Ja, det låter märkligt. Men Jesus lever. För jag har ju mött honom. När han långt senare, det kanske rör sig om 25 år senare från hans liksom uppenbarelse där på vägen till Damaskus, skriver brevet till församlingen i Filippi, så är han liksom fortfarande häpen över det där. Alltså, vad var det som hände? Vad är det betyder att Jesus lever? Och så skriver han, jag vill lära känna Kristus och kraften av hans uppståndelse. För uppenbarligen efter 25 år så har han fortfarande liksom inte förstått fullheten i det. Vad betyder det att Jesus lever? Sen har det liksom funnits ett pärlband av sådana möten genom historien. Och människor som säger, det här verkar kanske märkligt. Men jag har mött Jesus. I fjol så kom det en bok som heter precis så. Jag mötte Jesus med undertiteln En motvillig troendes bekännelser. Det är en dansk journalist, en grävande journalist, tänk Janne Josefsson, som liksom av en händelse, som det verkar, hamnade på en reportageresa till Spanien. Det var någon som blev sjuk och så fick hon hoppa in och ta den platsen. Hon åker dit och åker runt på såna här guidade turer för att någon myndighet i Spanien tänker att det är bra om danskar får höra hur fantastiskt det är i Spanien, så kommer hit och semestrar och så blir allting bra. Vid en av de här turerna som de gör, så är inne i ett kapell. Och så möter de Jesus. Alltså hennes första tanke när hon ser Jesus och hör Jesus tala till henne som en liksom fysisk levande person, är att hon tänker, jag har fått en hjärnblödning. Och så märker hon, nej, men jag verkar fungera i övrigt. Och så tänker, har jag fått epilepsi? På alla sätt försöker hon förklara, vad är det som har hänt? För det här, jag kan ju inte ha mött Jesus, det går ju inte. Och ändå så vet hon liksom redan på en gång att det är ju någonting märkligt med det här. För hon blir stående där inne i kapellet, och en av hennes kollegor kommer och hämtar henne. Så säger hon, men Charlotte, du lyser ju. Så, nej, jo, du lyser. Så börjar en jättelång process för henne där hon på alla sätt försöker förklara det här. Alltså, vad var det som hände? Om det nu inte var epilepsi och inte var en hjärnblödning, kan det vara stress? Hon träffar massa läkare som försöker liksom undersöka. Jag måste ju ha varit liksom överstressad. Nej, men det är inte det. Hon träffar massa psykologer. Jag är ju en tänkande, rationell människa. Vad var det som hände? Men ingen kan liksom ge henne något svar på det. Förrän hon motvilligt börja söka också bland kyrkans litteratur och människor. Och till slut så skriver hon boken Jag mötte Jesus. En motvillig troendes bekännelse. Längs vägen så har hon blivit så otroligt ifrågasatt av människor. Hon som liksom var den här superrationella som sa, men det där, det stämmer ju inte. Det här försöker du bara lura till. Och folk säger, men vad har hänt med dig? Är du sjuk? Eller nej, jag är inte sjuk. Jag har kollat upp det. Det är bara det att jag tror att jag gjorde det. Att jag mötte Jesus och att han lever. Och så skriver hon den här boken och lever. Det är väldigt tydligt, liksom ett resedokument liksom över hennes liv. Att liksom hon säger som Paulus, jag vill lära känna Kristus och kraften av hans uppståndelse. Vad betyder det då om det är så att han lever? Vad gör det med mig? Vad får det för betydelse för mitt liv? Det finns ju många människor i kyrkans historia och i nutiden som har sådana möten. Men det är ju inte alla som har det. Det är ganska ovanligt ändå, får man ändå säga. Och faktiskt så är det till och med så att de som har de här upplevelserna, det är inte alltid att de tycker att de liksom är kronan på deras liv som man kan tänka. Finns i Norge, eller fanns, han lever inte längre, en norsk pastor som heter Edin Lövås, som tog retreatrörelsen till Norge, kan man säga. Ja, levde mycket i bön och så. Och vid ett tillfälle när han satt och bad så såg han Jesus komma in till honom i rummet. Och han har beskrivit det där i en bok som heter Sök Guds ansikte. När den boken hade kommit så var det en journalist som träffade honom, kanske var en sån där grävande Janne Josefsson typ, som sa, men berätta, vad var det som hände egentligen? Och han berättade, men det var så här. Det var. Och när journalisten säger, med hjälp. Om jag fattar ju att du är kristen när du har varit med om en sån där sak. Men Edin Lövås sa, men du har inte alls förstått. Det där var ju bara en dag i liksom hela mitt liv. Jag är ju kristen för att jag tror att Jesus lever och att jag får tala med honom varje dag. Att jag får lyssna till vad han svarar mig när jag ber varje dag. Och att det ger mig hopp. Om han skulle svara på frågan, eller liksom dra trådarna av att jag vill lära känna Kristus och kraften av hans uppståndelse, så skulle han ju säga, det ger mig hopp i vardagen. Det är det gör med mig. Att Jesus lever. Annars så kanske det vi oftast säger när vi tänker på uppståndelsen är ju tron. Att om döden inte har sista ordet, så är det sant också för oss. Att även vi en dag ska få säga att vi får leva även om vi dör. Att även vi en dag ska liksom få gå in genom de här ädelstensdörrarna och gå på gator av guld i himlen. Det är ju väldigt opraktiskt, det tänker jag. Guld är ju supermjukt. Om man ska gå i en evighet på gator av guld, det kommer bli jätteslitet. Där får du styra upp, Roland. Att hitta något bättre material liksom att gå på. Det där är en jättefin bild. Jag vet inte om det är så. Det man kan notera är att i en tid när de flesta levde på landet, då var drömmen om himlen var en stad. Det är liksom den nya Jerusalem, staden. En dag ska jag få bo i stan. Men nu, när de flesta människor bor i städer, om vi målar bilder av himlen nu, så säger vi, himlen, det måste ju vara som en äng. En blomsteräng. Det där kan någon av er få göra någon analys på någon gång. Jag släpper det nu. Oavsett om himlen är en stad med gator av guld eller en sommaräng med blommor, så är det ju inte det som är det viktiga. För vi vet ju inte det. Jag vet ju inte hur det är i himlen. Alltså mitt hopp handlar inte om hur får jag det när jag kommer dit. Mitt hopp handlar ju om att jag tror att det är sant att Jesus lever. Och om han lever så har döden inte sista ordet. Och då finns det hopp för mig också. Oavsett om det är gator av guld eller en sommaräng. Man skulle kunna tänka då att då är det ju helt ointressant om det är en sommaräng där eller inte. För det allra mesta är det. Och ibland är det som gör hela skillnaden. Jag började med en saga som förstås inte var sann, om den här mannen som hoppades på Gud. Men jag ska avsluta med en berättelse som är sann. Mina föräldrar har ett par goda vänner uppe i Skellefteå som för kanske 2 månader sedan och sånt där, drabbades av att ett av deras barnbarn dog. En kille i övre tonåren, helt oväntat och med liksom 1000 frågor som hängde kvar efteråt. Varför blev det så här? Den här killen hade en mycket yngre kusin, men som liksom älskade sin stor kusin. Och hur ska vi kunna berätta för henne nu att hon aldrig kommer träffa honom mer? Hur säger man det till ett barn? Men när de började berätta det så sa hon: jag vet. Jag såg honom i natt. Han gick på en blomsteräng. Och så var det ingen fråga för henne längre. En sån gång så gör det här skillnad i världen. För föräldrar och för släkter och för människor. Att få veta att om det är sant att Jesus lever, så har döden inte sista ordet. Och då får vi mötas en dag igen. Hur det nu ser ut där. Vi ber en bön tillsammans. Jesus, vi vill lära känna dig och kraften av din uppståndelse. Vi vill få vara burna av det hoppet. Att inte ens döden liksom är slutet och stoppet. Utan att du har berett plats för oss. En plats som vi inte vet hur den ser ut, men som vi få vila i och hoppas på och vänta på. Tack för människor som har berättat för oss att du lever. Du vet vad vi behöver. Du vet när vi känner att vi skulle behöva få se dig som en del för göra. Du vet när det vi behöver är bara vilan i att du bär oss genom allt. Vi begär inget av dig, Jesus, att du ska göra det ena eller det andra. Att du ska visa dig eller tala på något sätt. Men vi tackar för att du lever. För att vi får tro att det är sant. Att vi får leva våra liv utifrån det. Amen.